varmt välkomna ska ni vara till Tiki-Taka denna måndag, där vi äntligen lämnat snö, slask och rusk bakom oss i denna påskhelg och tagit steget in här i värmen på Ringvägen i
Stockholm. Vad löfte det nu?
Ja, det var det verkligen. Det var skönt för Martin, för han har nämligen åkt båt hit idag, och det är väl inte många som har gjort kanske.
Nej, inte hela vägen hit dock.
Men, nej, det förstår jag.
Jag slussar mig inte in här.
Nej, det räknar det nästa steg.
Ja, det har jag gjort några gånger, men det tar så otroligt tid.
Ja, ja.
Men, nej, men vadå, att lova i början av april att Stockholm inte ska ha mer regn, alltså det är historielöst.
Det är beslutet
togs idag. Apropå att vi har en historiekunnig person här.
Exakt, men det ska gudarna veta att vi har. Vi säger varmt välkommen till Robin Olofsson som historiker. Jag sa ju lärare, höll jag på att säga, men det har du nu lagt bakom dig och nu är det historiefodet.
Det är ingen som har tagit ifrån mig legitimationen.
Nej, alltså. Exakt, exakt. Det är mer bara att du utför inte yrket just nu som så.
Nej, just nu sitter jag här.
Nej, exakt.
Annars sitter jag i en poddstudio eller så, men det är... Lärare förblir man i själ och hjärta.
Mm, det är fint det är ju.
Eller hur?
Ja, exakt. Och precis som du är inne på, kanske då mest känd från Historiepodden som är en av Sveriges största poddar, men också då därför att du är här också fotbollsintresserad, vilket vi uppskattar så väldigt. Sen är det ju tunga tider då för dig som håller på Tottenham just nu.
Ja, sen den här säsongen har man ju lärt sig att verkligen uppskatta speluppehållen.
Och så att
det må ha varit ruggigt väder i alla fall här i Stockholm under påsk, men jag har njutit.
Ja, det är härligt det, och det är väl ändå så.
Det verkar liksom också gemensamt många som håller på Tottenham. Det är självspäkare och ångestladdade liksom. Jag kan inte riktigt...
Men vi sa ju det innan också så här, norrlänning med gott ordförråd som gillar historia, som bor på Söder och håller på Tottenham. Det klingar ju bekant.
Inte ens på Söder, Gröndal.
Ja, exakt. Bor väldigt nära varandra. Det klingar bekant här i den här byggnaden.
Japp.
Ja, verkligen. Ja, är det bra med det annars?
Jo, fasen, det är 4 plus.
Ja,
ja, bra.
Det är ett gott betyg.
Ja, verkligen.
Ja, exakt.
Över medel.
Ja, verkligen. Martin, jag tänkte säga anledningar till att må bra. Jag menar, nu FA-cupen ska vi prata en hel del om. Vi ska också prata en hel del Champions League givetvis som är tillbaka. Men jag tror att din största glädje hämtar vi väl ändå i svensk fotboll just nu.
Ja, oj.
Alltså
det är klart att svensk fotboll...
Spelar inte svår nu, jag menar med att AIK vann igår bara.
Ja, jag vet. Nej. Och jag tänkte också på att allt är igång och sådana saker. Så du har ju rätt, jag var bara tvungen att reflektera vad jag skulle välja här. Vi kan ju också prata om att landslaget faktiskt gick till VM. Det är ju mycket med svensk fotboll som är positivt nu här. Och anledningen till sitter här är ju att Bojan, han är lite för fin för det här sammanhanget just nu och tar en paus. Då måste jag hoppa in och även här direkt från landet. Jag har hunnit med sig otroligt mycket fotboll den här helgen. Och en hel del live. Och då har jag satt liksom från lägre divisioner, vilket också är extremt kul.
Härligt. Robin, hur kommer det sig liksom att fotbollsintresset då tog vid? Var det liksom Tottenham direkt, eller har du själv en fotbollsbakgrund som spelare? Eller?
Nej, det kan man inte säga egentligen. Det är ungdomsspelare i IFK Arvidsjaur, och det slår kanske inte så.
Fotboll, har du spelat fotboll?
Ja, jag har spelat fotboll, det har jag gjort. Det har väl nästan alla spelat fotboll. Men det är... Jag tror att det hänger ihop med de här äldsta FIFA-spelen man hade, och att Tottenham hade dels samma vackra vita dräkter som just IFK Arvidsjaur, men det var också att då fick man spela David Ginola och man fick spela...
Ja, det var en kultspelare.
Alltså, otroligt eleganta, lite roliga spelare, och att jag hela mitt liv har haft någon sorts underdog kärlek och vurm också. Samtidigt som Tottenham såklart är en stor klubb. Men det är ju också, jag kommer ju från södra Norrbotten då, och det fanns ju inga allsvenska lag att haka på. UFC var uppe och dansade någon sommar under Steve Galloway, men det var ju inte
det
nog.
Minns man.
Ja, det var inte nog för att liksom bygga ett något stort supporterskap kring det, så att det blev ju engelsk ligafotboll, och att det blev Tottenham är ju bara, det kunde väl ha blivit vad som helst egentligen. Det borde väl kanske ha blivit Manchester United om man hade haft mer självbevarelsedrift där och då.
Sen där och då, exakt.
Exakt, jag hade ju straffats tids nog ändå. Ja.
Så det är alltid med supporterskap ska man ju bära med sig.
Ja, jag verkligen.
Fast det går också upp.
Men man måste ju nästan fråga då, för jag menar, det är ju på något sätt bara kul egentligen att höra. När du säger att du är från Arvidsjaur och spelar fotboll där, hur kort är säsongen då egentligen? Hur mycket spelar man som ung då?
Nu är det ju mer konstgräs. Jag tror att säsongen är längre då, men grässäsongen där tidigt 90-tal, den var ju väldigt kort.
Det har varit alltså, mycket grus för dig, eller?
Oerhört mycket grus, ja, som man har spelat
alltså, det
på.
Det har man ju med sig när man växer upp i Stockholm. Jag tror inte jag var på en gräsplan förrän jag var 15 år.
Nej, nej, men precis. Och som du säger, konstgräset har ju liksom slagit igenom långt senare. Så att grus har vi väl alla gemensamt att vi har harvat på vid något tillfälle.
Ja, ja. Nickers.
Ja, verkligen. Varm saft.
Det måste man ju ha.
Det står för dig.
Det fick vi alltid. Ja, ja. Oklart om det serveras varm saft i helgen, men FA Cup fotboll har spelats och någon som firade mer än någon annan kanske också. Det var Erling Haaland som hittade tillbaka på målspåret. 3 mål mot Liverpool som aldrig riktigt fick komma in i den här matchen, Martin.
Nej. Alltså det var väl inte så att de var utspelare från minut till att, men visst, det kändes ju från start som att, eller att tidigt i matchen, att den här matchen vinner City med väldigt stor sannolikhet, och framförallt om känner man att de tar ledningen så är det här mörkt för City, eller för Liverpool. Jag tänkte också på Haaland apropå det här med historia. Är det inte liksom återkomma nu alla säsongerna, att han har börjat alla säsonger extremt bra med en fart som har fått honom att tro att han ska liksom ha ett målsnitt på 2,0, och sen så faller det rätt drastiskt och så kritiserar man honom lite, och så tar han farten på våren igen här, och förhoppningsvis i Citys del och för ligans del så var det här ett tecken på att han är på väg in i så här målstim, så att för vi behöver ju något extraordinärt för att göra den här ligan spännande. Den här matchen blev inte så spännande, och det går liksom inte att dra någon annan slut, så att den vi har varit inne på, eller åtminstone jag har varit inne på ganska långt här nu, att slott ska bytas ut. Nej, och men vi börjar närma oss en punkt när han faktiskt ska bytas ut den här säsongen. För Champions League-platsen, den får de inte gamla med.
Du menar att de bör dra i nödbromsen redan nu alltså?
Alltså, det är inte mycket poäng. Kolla, så Everton är 4 poäng bakom liksom. Det är inte så att det, och de är 8. Någonstans, det har varit min tes under kanske något halvår nu, att slott, nej, men han är, duger inte. Han ska bytas ut. Det är vi alla överens om. Nu är det bara frågan om när. Så länge det finns en rimlig chans att ta Champions League så är det dumt att gå in och peta. Men gamblar man med den, då måste man agera. Och då är vi ju starten som punkt. Och det här, vad vi ser hur laget faller ihop, tyder ju inte på att man kan lita på att det här blir bra. Så att nu måste de ha en otroligt tydlig och klar lista på att agera.
Men de kommer ju vara med i racet med stor sannolikhet i ligamässigt då, kring de här Champions League-platserna hela vägen in. Nu har de ju Champions League-fotboll i veckan. Skulle man åka ur Champions League, är det då man ska?
Nej, jag syftar på, förlåt mig otydligheten, men jag syftar på att ta en Champions League-plats för nästa säsong.
Ja.
För intäktsmässigt. Om de åker ut nu i Champions League och vinner 3 raka i ligan, ja, då tycker jag inte man behöver agera. Det är liksom inte en bestraffningsåtgärd. Jag syftar till att vi åkte ur, nu måste vi straffa någon. Mm. Utan nu handlar det om att hur krattar vi för vår nästa säsong? För den här säsongen är förlorad. Hur får vi den här? Och då är ju, tror jag i alla fall att utan att liksom ha koll på hur deras intäktsströmmar har sett ut det här året, att Champions League-spel är ändå ganska viktigt för dem.
Ja, verkligen.
De har ju dragit på sig rätt stora avskrivningar de ska hantera de här åren.
Jag menar mer, det känns ju som att de kommer vara med och slåss om Champions League-platserna även om han går lite sämre nu.
Men om tendensen är som den är nu så kanske att vara med och slåss inte räcker.
Nej. Om man tittar på City nu, om de börjar få lite ordning på saker och ting, Haaland börjar leverera, känns det som att vi har en guldstrid att se fram emot, tror du Robin, eller är det avgjort redan nu?
Jag lever ju alltid på hoppet, och det är om någonting finns att lära av historien, så att det kan vända och det kan gå ganska snabbt också. Det är inte vanligt. Jag menar, Newcastle ledde med 12 poäng och torskade mot Manchester United under Kevin Keegan-eran.
Mm.
Det har ju känts färdigt lång tid. Men det, nu med den här FA Cup-förlusten för Arsenal i helgen också, det känns som det kanske svajar. Sen tror jag väl inte det på riktigt. Men man vet aldrig. Det, bottenstriden och Champions League-platsen är ju mer spännande än toppen, men who knows?
Mm. Skönt att ha en historiker. Man kan slänga in Kevin Keegan och United-säsongen här och allting och påminna om det ju.
Men det är ett ganska bra tips. Alltså, jag tycker att ni som håller på med prognoser, prata framtid, har valt lite. Det är ju en dåre som håller på så. Jag pratar bara om saker som har hänt. Och då har man betydligt mer sällan fel. Det händer det också.
Exakt. Vi kanske kan dra liksom några växlar på det som har hänt och föra in mot framtiden då i så fall.
Ja, precis. Alltså det är, Arsenal är ju svajiga historiskt. I alla fall i Efter den här gyllene eran när Wenger vann väldigt mycket så har de ju ett... Alltså deras historia är ju inte av en titelvinnande maskin, och det är det som får en att tro också att det ska finnas nog mycket muskelminne i ett Manchester City-lag. Trots att de här, alltså De Bruyne och gänget är ju borta, det är ju väldigt många av dem som bara vann och vann, är ju inte kvar i laget. Men man tänker ändå att med Haaland och framförallt med Guardiola då, att det finns i dem. Mm. Att liksom klickar igång så kanske, de kanske går rent. Mm.
Ja, det blir spännande att följa. Och för att flytta över då mot Liverpool så har vi en Arne Slott med en ligatitel under sin första säsong. Och frågan är då, Martin, om det blir en tredje.
Disappointment. Disappointment of course about the result. Disappointment of going out and very, very, very disappointed about the 20 minutes where we conceded 4 goals, because the way we defended in that period of time, you will never be able to win a game of football.
What were you thinking 38 minutes in at 0-0?
That I liked a lot what I saw today from my team. We did a lot of things very well, on the ball, off the ball, generated some good chances. We kept them away from any danger. So till that penalty moment, there was a lot to like, but as I said, then the 20 minutes afterwards were, for what you can expect of a Liverpool team, far, far, far from good enough defensively.
As you say, Wednesday, huge game on the horizon. How do the players show their character and resilience that Liverpool players have to now after this?
Yeah, I think that's what you say it correctly. That's what Liverpool players have to, and not only the players, the staff as well. We have to react to this defeat, to this disappointing season, and there's a chance for us on Wednesday, although we all know that we face a very good team, but we've shown today, only 35 minutes by the way, that we can compete at this level, because City is similar quality than Paris Saint-Germain, and we can take the positives from those 35 minutes. But if we defend the way we did in the 20 minutes afterwards, and we do that against Paris Saint-Germain, against those quality players, we will again have a big, big, big problem. So that's what we have to address in the upcoming 3 or 4 days, to do that better, and hopefully starting to convert a few of our chances in the future as well. That would also be very helpful.
Cheers, Anna.
You're welcome.
Ja, ganska naturligt då, en besviken Arne Slott. Och det är klart att tisslas och tasslas lite runt omkring klubben också. Soboslaj som är ute och svingar och menar på att det saknas karaktär och vinnarglöd och kämpaglöd i laget. Och det är ju på något sätt någon form av indirekt kritik kanske. Och sen ska man då upp nu i veckan och möta PSG, den lätta uppgiften.
Mm. Ja, liknande kvalitet. Ja. Jag skulle nog kunna säga att PSG i vissa moment faktiskt är bättre ändå. Framförallt tycker jag att deras ex-spelare är bättre. Jag tycker att Kvaratskhelia och Dembélé är spelare. Typ. Nu vet vi inte status med alla de här, men då är det spelare Barcola. De har faktiskt högre höjd liksom som ex-faktor tycker jag man sitter så. Så att jag tycker mittfältet är minst lika starkt. Nej, men det är absolut. Det är en utmaning. Sen har ju Liverpool höjden. Det får vi liksom inte bortse ifrån. Jag tror fortfarande att en given match, en utslagskupp, som, alltså kuppar är ju de möjligheterna. Turneringen för lag som kanske inte har en jämnheten, så man ska ju inte räkna bort dem.
Nej.
Men det ser mörkt ut.
När vi pratar då turnering och kuppor och vi hänger kvar lite i FA-kuppen, skrällarnas turnering har det ju ofta benämnts som. Och nu är det ju så, i och med att du håller på Tottenham, så man kan ju inte vara för kaxig med tanke på säsongen ni har. Men lite glädje kanske det skänker då ändå att Arsenal nu är ute ur en andra turnering och kupp på ganska kort tid, Robin.
Ja, alltså... Jag gläds ju, som sagt, jag håller alltid på underdoggen, så att här är man ju brinnande Southampton-fan oavsett vilket Premier League-lag de skulle
ha mött.
Ja, men det är roligt, det är ju någon sorts så här högmod före fallperspektiv, och man har ju fått ta en del gliringar i sina chattgrupper från gamla kompisar och så som tycker att det har varit kul alltså. Man har ju, som Tottenham-supporter den här säsongen, har man ju ingenting att säga emot. För liksom både Frank och Tudor har ju varit sådana katastrofer. Och Arsenal har gått jätte... Alltså, det är ju nästan som att hela den här säsongen har varit ett bara... Ett spratt, ett practical joke på ens bekostnad. komplett med den här bilden med Thomas Frank när han dricker i sin lilla Arsenal-mugg som egentligen inte spelar någon roll såklart, men det är som bara kronan på verket.
Verkligen, verkligen.
Och nu är två av fyra titlar har försvunnit på väldigt kort tid.
Mm, mm.
Sen, ja, det är inte så att jag ligger vaken om nätterna och bara hoppas att... att det här, mitt engelska lags ärkerivaler, att det ska gå dåligt för dem. Utan det...
Men det skadar kanske inte heller.
Nej, det piggade upp lite grann.
Men det är lite som du säger, det är väl det roliga, tror jag många kan hålla med om oavsett liksom vilket lag det är. Det är ju att en underdog får vinna, och det här är ju givetvis ett oväntat resultat och ett bakslag för Arteta ju.
Ja, alltså... Det är alltid intressant att se sånt här landar i grupper. Min bild är ju att jag kanske får tro att de här spelarna bryr sig ett skit om vad som hände i Arsenal för tre säsonger sedan, knappt när de inte var där. Så det finns liksom inget sånt perspektiv, tror jag, att hämta här. Däremot, så i och med att media och alla fans och alla pratar om nu att en titel till har förlorat, och man applicerar hela den här loser-mentalitetstanken, och till slut så når det ju ändå in på något sätt på ett undermedvetet plan.
Mm.
Sen graden av det vet vi inte, men det är ju det enda man kan liksom spänna på att följa. Min tro är att en stark grupp i det här noll effekt på. Det är ju tvärtom. Nu går de ut och dödar ligan istället. Och jag skulle som motståndare i ett Champions League-möte eller liksom tycka, aj då, det här var ju sämsta tänkbara om jag mötte dem liksom.
Mm. Mm.
Så jag tror ju inte på den här rädslan riktigt för att misslyckas, utan det finns ju liksom någonting i idrottsmentaliteten som är precis omvända.
Mm.
Men det är ju kul, och det är ju skadeglädjen är den enda sanna glädjen. För mig spelar det ju ingen roll, men jag noterar ändå lite lågmält skadeglädje. Jag känner andra som har varit på Tottenham som har varit lite mer skadeglada.
Ja.
Ingen
det är farligt att brösta upp sig för mycket, för det kommer komma tillbaka. Liksom.
Jag är med. Det fick ju lära, absolut. Det är sånt där. Man har ju sett till barnen med liksom att ju kaxigare man är när det går bra eller dåligt för motståndare, desto jobbigare blir det sen.
Framförallt den här säsongen.
Fast för Tottenham kan det ju bara gå upp nästan härifrån. Ja. Det ska inte bara, men nästan.
Ja, nu tror inte Martin på
Jinxen. Men jag tror heller inte på vidskepelse och på liksom så här, magi och mental kollaps och så. Men utöver det som jag redan har snackat, att liksom, Tottenham gick all in för att signa Eberetzi Ecce i somras. Mm. Och man tänkte att det var klart. Och så skriver han på för Arsenal och är ganska liksom otroligt ojämn i alla matcher utom Tottenham-matcherna.
Mm.
Där han ser ut som liksom en världsspelare, världens bästa offensiva mittfältare, och bara öser in drömmål. Och ja, då, det kanske finns ändå någon sån så här svart omvänd magi. Det är en del som talar för det.
Ja,
det är svårt att slå bort det i alla fall.
Ja, man måste hålla en sån tanke upp.
Mm. Ja,
men och Arsenals förlust är ändå oväntad, det får vi ändå säga. Och jag tycker det är roligt fan. Men tänk dig då att Tuchel ändå valde Ben White för Alexander Arnold och stod Ben White för ett sånt supermisstag. Det var också liksom... Ja, men lite, liksom, jag tycker att det är lite roligt i debatten åtminstone angående hans Tuchels bevisligen inte gillar Alexander Arnold, och så Ben White som inte har varit så bra och inte spelat. För visst, kommer han med i truppen ju?
Ja, precis. Exakt.
Och så står han för det här misstaget. Mm. På något sätt så är det sådana grejer. Sen, det, mer jobbigt är ju att de åkte på skador.
Ja, just det. Gabriel borta bland annat. Och... Men, med det sagt, det var inte så att Mikel Arteta efter match vill bortförklara sig eller skylla på någonting.
Did they surprise you? I mean, they caused you problems. I know you've talked about the ones you caused them.
Surprise, no.
No.
They're a really good side. Mm. They've been in a really good run, and you have to congratulate them.
Yeah. And again, not to make excuses, was the conditions a headache, a problem for maybe for both teams, but for your back line tonight?
Conditions.
The wind?
You have to adapt to the wind, to the injuries, to whatever. You want to be in every competition, and when you have to adapt to any context. And now you have to adapt to difficult situations in the season or disappointing situation, because difficult is something else in my opinion. And now we have to show what we are made of.
Yeah, and you had to pick a team maybe out of necessity that doesn't play all the time with each other. Is that an excuse?
No, it's not. And that team had very good moments in certain moments in the game that should capitalize and be in Wembley, and we haven't done it, so that's our responsibility.
And another headache your centre-half Gabriel coming off injured. What can you tell us?
I don't know. He had to come off. Obviously, that's a strange coming from Gabi, but we're going to have to assess and see how he is.
And a difficult couple of weeks now, straight into Lisbon.
Yes, but some beautiful weeks ahead as well with what we have to play in the quarterfinals of the Champions League and what we have to play for in the league as well.
We look forward to that. Thank you very much.
Ja, så är det ju så här nu då att om Manchester City skulle ta 3 poäng, kvittera matchmässigt och sen möts man den 19:e och om det nu är så att Manchester City vinner den matchen mot Arsenal, då skiljer det bara 3 poäng med 5 omgångar kvar. Jag sa det till dig innan Martin och du hörde nog det med Robin, jag var inne på Opta innan, 97% chans bedömer man att Arsenal har för att vinna ligan. Med det sagt, så här har det sett ut de senaste åren när det kommer till att jaga titlar i samtliga turneringar, kupper, ja, tävlingssammanhang egentligen, att man har gått rent. Jag räknar inte med Community Shield här, det tror jag inte många gör, för det här är liksom de sammanhangen där flera lag befinner sig i, och nu är det bara den här säsongen då 2 som återstår. Det är ligan och det är Champions League, och jag slänger väl bara ut frågan, om det nu är så pass att det vill sig inte här och att man bommar de här 2 möjligheterna, är det så att Arteta kommer sitta säkert ändå, Martin? För man tänker ju, ja men det är väl självklart att han sitter säkert, han är ju liksom, man ligger klar etta, man gör stora framsteg rent spelmässigt, men resultaten får man ju i så fall inte med sig.
Så säkert sitter man ju inte, men jag tror ändå han är till skillnad från då att de slått sådär, så jag tror ju ändå prestationer och det enda möjligt som talar emot honom då, det är hur han själv hanterar en sån situation. Sen är det ju också intressant, jag har ju under något års tid ändå hävdat att vi har en ersättare i Como som så småningom ska ta över här i bygget, och så som det går där nere och så bra som det går, alltså spelmässigt och vilket sätt man vinner matcher på, så.
Men vill han vänta så länge? Men Arteta är ju inte lastgammal heller.
Nej, men jag tror inte att Fabregas har så bråttom. Jag tror att han nog kan fortsätta det projektet lite till. Men vad jag menar var att det är klart att det finns väldigt bra ersättare. Det finns säkert fler bra ersättare, herregud. Men jag tror liksom i slutändan så skulle de falla på att City går rent i resten av matcherna och det skiljer en poäng. Så det är ju... Så svart eller vitt som man vinner titeln, det är ju en supporteråsikt. Mm. Så kan ju inte en sportchef hantera det. Han måste ju se vad som är möjligt framgent. Finns det en bättre ersättare? Vad är det? Finns det en bättre ersättare, så byter man. Finns det inte det, vilket inte är lätt för att det ändå gjort det bra, då gör man nog inte det. Så det är, men säkert sitter man väl aldrig. Sitter man inte som man vinner, herregud. Det är, historien visar att i märkliga fall. Tänk dig Real Madrid, de har vinner liga många gånger som sparkat sina tränare.
Mm. Lite otroligt lag med en otrolig trupp också. Alltså inget lag vinner ju 4 titlar. Alltså man kan ju prata om det som en hypotetisk. De kan vinna 4 titlar. Har man då åkt ut FA-cupen så framstår det som och torskat ligacupfinalen, så framstår det plötsligt som att det ska vara en svajig säsong. Det är ju fortfarande en urstark säsong. Liksom de har en trupp som kan svälja skador som inte många andra lag kan svälja heller. Det är... Han måste väl sitta rätt starkt, alltså rätt stabilt, ja, ändå.
97%, jag vet inte om jag skulle själv ha sagt så här, att det var lika starkt, men att de vinner ligan gör de med en väldigt stor sannolikhet, så det är ju en väldigt spekulativ frågeställning där.
Ja. Ja, och ganska tacksamt spelschema med kontra många andra lag i Premier League då kanske. Innan vi lämnar FA-cupen, för det kommer vi inte göra nu på ett tag. Vi kommer snarare ta ett nytt grepp om FA-cupen, för att jag tror att många av oss som följer engelsk fotboll har fått lära sig med åren liksom betydelsen av FA-cupen rent historiskt, och inte minst vilken betydelse det har för de engelska klubbarna, men kanske inte riktigt vilken bredd och på vilken nivå det här handlar om, för att det är ju liksom på många sätt större än bara så. Det här är ju på något sätt också ett startskott för den moderna fotboll så som vi känner den idag, Robin, eller... Skulle du kunna beskriva det så?
Jo, men absolut. Så är det. FA-cupen är egentligen det som blir modern fotboll också. I och med att, om vi tänker att fotboll är inte bara att sparka på en rund grej. Det går att hitta så här, på medeltiden i Kina och i västvärlden så har man har gjort så. Man har haft lekar som påminner om fotboll. Men alltså fotboll är ju... Det är regler och vi har x antal spelare på planen och vi räknar hur många gånger man har sparkat bollen i mål. Och då är det ju England i mitten av 1800-talet som gäller. Under 1800-talet, det är då sporterna kommer överlag. Det ska man komma ihåg. Det är sportifieringens århundrade. Mm. Att man tar skidåkning, som egentligen är något praktiskt. Ta sig från plats X till plats Y. Och så bestämmer man, nu ska vi börja klocka tider på det här. Och vi ska räkna varv och vi ska skriva i tidningarna vem som är snabbast. Och den här sportifieringsprocessen, den är väldigt intressant inom fotbollen. I England hade man redan regler för boxning och inte minst för cricket. Alltså cricket var ju den stora grejen. Och cricket spelades på alla de fina internaten, public schools, där adelns barn och den övre medelklassens barn gick. Och då behövde man något att göra när det inte var cricket. Och det var fotbollen. Fotboll kan du spela i skitväder. Du kan spela det på grusplaner. Du kan spela det på leriga fält. Vår och höst. Cricket spelar du när det är fint väder på sommaren. Och från de här internatskolorna, då bildades det olika regler. Och när de här killarna blev vuxna och gick ut i samhället, så hade de, alla gillade fotboll, men de hade 12 olika uppfattningar om vad är egentligen fotboll.
Just det.
Och det är det som London FA, det som blir engelska FA, på 1860-talet sätter sig ner på en pub i London och skriver ner, det här är fotboll. Mm. Och bråkar om saker som, får man sparka varandra på smalbenen? Där det var väldigt heta debatter. Man kan följa i protokollen, om man inte får sparka ner varandra, då är det ju inte en sport för män. Men ja, vi kanske ändå, det är livsfarligt, så vi kanske inte ska göra så. Får man plocka upp bollen med händerna? Nej, det får man inte göra. Och så skiljer det sig från rugby i det avseendet. Och det som är fotbollens absoluta gyllene biljett till att bli den dominanta sporten som det blir, det är att man omfamnar tävlingen. Mm. Det här engelska FA 1871 beslutar sig för att vi ska ha en turnering, en utslagsturnering. Och det var kontroversiellt, för så här, idrott och sport var ju egentligen någonting som högre ståndspersoner gjorde för den stora äran. Mm. Och så att tävla och att dela ut priser, pot hunting som de kallar det, det var ju något som, det kommer ta till sig samhällsstörande element och det kommer bli en sideshow.
De hade rätt.
Ja, men de hade rätt.
Vad glad jag är för det.
Men det fanns inom fotbollen en sorts populism. Man ville att det skulle bli lite så. Mm. Och FA-cupen, den första rundan körs alltså 1872. Mm. Det ska man komma ihåg, ligan kommer igång 1888. Så FA-cupen är den tidiga fotbollen. Det är så man tävlar i fotboll. Och det är alla de tidiga reglerna, de avgörande regler, som till exempel kommer man vid ett tillfälle på att vi behöver en ribba. För det är kontrovers, får man skjuta 30 meter upp i luften mellan stolparna? Är det ett mål eller inte? Mm. Det är också en kontrovers kring hur löser man det här med att alla spelare bara vill springa till motståndarens mål och så skickar man långbollar. Mm. Då kommer man på, vi kör offside. Rugby, de förbjuder ju bara framåtpassningar. Mm. Och tack vare sådana regler som löser praktiska problem som uppstår när man tävlar, så får vi liksom vår sport. Och när man har kommit på offside, så då blir det ett passningsspel och det blir liksom under lång period det vi känner som fotboll. Men allt det där sker inom engelska FA och FA-cupens paraply. Mm. Det är det som är den tidiga fotbollens historia. Mm. Och det är en av anledningarna till att den är så viktig också. Varför engelsmännen alltid pratar om magic of the cup. Och varför den fortfarande in på 70-80-talet hade lika eller kanske till och med högre status än vad ligan hade.
Mm. Mm. Det är ju otroligt fascinerande. Vi har ju faktiskt en bild här på 1872. Jag vet inte om något av de här lagen faktiskt existerar. Wanderers mot Royal Engineers. Wanderers, jag vet inte om det är Wolverhamptons liksom ursprungslag. Det är inte det.
Det är det inte. Wanderers var FAs sekreterares lag. Och det här var då ett klassiskt...
Det här är korpen här. Företagskorpen.
Det här var ett klassiskt dribblingslag. Det gick ut på att en spelare skulle få bollen och springa med den egentligen till motståndarens mål. Royal Engineers...
Lite då kopplingar till rugby på något sätt ändå. Att ge någon bollen som ska ta sig framåt. Bara.
Precis, precis så. Royal Engineers då, som väl är med, det är de som är på bilden, det ska ha varit det första passningslaget. Mm. Men det är ungefär som att KTHs alumner skulle ha ett fotbollslag och liksom...
De här jag på.
Spela FA Cup-final. Ja, det var ju exakt. På den nivån.
Ändå 7 av 11 spelare. 7 av 11 spelare med huvudbonad också. Det är gött under match. Sen var du inne på det då att 88 så liksom på något sätt installerades för ligasystemet då långt senare efter FA-cupen, och här får vi till och med en fin liten tidslinje på det, och det var ju samma år som den första riktiga skrällen då i skrällarnas turnering när West Brom, nu sitter Jonas Olsson här och spänner öronen, han som både gillar historia och fotboll och West Brom, men att man slog Preston då, det var den första riktiga skrällen egentligen.
Ja, exakt. Alltså fram tills 1883 så var det bara såna här gamla lag med adelsmän och högre medelklass som vann. 1883 vinner Blackburn Olympic som var ett arbetarlag. Alltså det var fabriksarbetare och hantverkare som fick betalt av en gynnare för att spela fotboll och åkte på träningsläger. Ja, men det är liksom någon som tyckte att det är värt att jag pytsar in pengar här. Det ska inte vara... gentleman som gör det här på sin fritid. Alltså på den här tiden kunde man senare lägga FA Cup-finalen så att den inte skulle krocka med roden.
Sportswashings födelse.
Ja,
jag vänder mig mot det.
På ett sätt är det ju så, men det är också det som är fotbollen. Ja, att vi är öppna med att man kan få betalt för att spela fotboll. Och där skiljer sig fotbollen från... Alltså OS är väl det värsta exemplet. Där liksom Stenmark får inte tävla i Sarajevo 84 för att han har ett kontrakt på sin, sponsorkontrakt på sina skidor. Men i fotbollen får man... Man får vara proffs. Och man får ha lag som... Alltså det är så oskyldigt på den här tiden eftersom det är någon kille som har ett hyfsat framgångsrikt väveri i norra England som då kan sponsra Englands bästa lag. Idag blir det oljestater som intar den
same,
positionen.
Same på ett sätt.
Ja, det är same, same på ett sätt, but different också.
Ja.
Efter den här, när Blackburn Olympic vann, efter det var det Blackburn Rovers som dominerade och sen Preston North End. Då var det arbetarlag från norra England som dominerade. Och den här första skrällen är ju då att de första Invincibles tror sig vara just oslagbara, vilket man aldrig är. Högmod före fall. Enligt en berättelse vill de bli plåtade med trofén före matchen.
Det är helt otroligt.
Också. Och då förlorar man mot West Bromwich Albion.
Ja, det gör man nämligen. Sen, jag har ju frågat dig nu om liksom...
Jag ska alltid när jag tränar, om jag någonsin blir tränad för att jag ska propsa på att vi ska fotas med pokalen innan matchen.
Ja.
Nej, men jag har frågat om ditt fotbollsintresse nu, det har vi ju liksom fått bekanta oss med. Men Martin, ditt historieintresse då, hur utbrett är det och hur mycket gillar du historia?
Jag gillar historia. Absolut.
Ja, det är bara ja. Okej.
Okay. Jag brukar ju säga att jag är egentligen i grund och botten en akademiker, inte en fotbollsspelare. Det är ju att slå alla akademiker på fingrarna här på ett sätt som jag... Eller de borde slå mig på fingrarna.
Ja, exakt.
Men nej, jag är absolut... Jag är uppvuxen med min mamma var mellanstadlärare. Så jag är väldigt bra på svensk stormaktstid. Allt som har med den typen av historieberättelse hon kunde.
Ja.
Nej, men jag, och sen är jag inte en... Jag håller dock med om att man ska titta bakåt i historien. Men likadant skulle jag hävda, gör man bara det så har man lika mycket fel som man ska blanda.
Ja,
fondförvaltning. Har ni sett någon som visar så här bra vår fond gått, så är det bara historiska data. Allt man vet att det ska man inte gå på.
Nej, okej. Men just fotbollshistoria då? Hur bekant är du? Hur viktigt anser du att det är?
Men jag tycker att det är fascinerande att få återberätta nu. Jag kan lägga timmar på att sitta och titta på historieprogram och läsa om historiebeskrivningar. Sen skulle jag inte lägga tiden på att ta fram den här faktan. Så intresserad är jag inte. Jag vet
då det. Är det skönt att någon gör det så att du får det presenterat där.
ChatGPT gör ju saker mycket lättare för. Synd att man inte kan lita på saker. Man får
nej, det är enda problemet.
Ja. Fjällhänvisningen är för dålig och tyvärr är killgissningarnas moder.
Ja, ja, verkligen. Nu vet jag inte om du har hunnit notera detta. Jag vet inte om ens om det stod på tidslinjen. Lägg inte upp den bilden, nu ska vi se här. Första, för jag blev lite förvånad över hur tidigt det var den första. Lägg inte upp den första här som...
Nej, men jag vet inte om
det. Ja, okej, okay, gör inte det. Första tv...
Ja, men det hann jag se. Man.
Du hann och se det?
Ja. Okay.
Det var tidigare än vad jag trodde.
Det var ju långt mycket tidigare än vad jag trodde. Och det säger väl också lite vilket litet land vi var i. Mm. När mina föräldrar pratade om att de hade tv på 50-talet eller liksom min mamma då och pappa 60-talet.
Ja, exakt, exakt. 1938 ändå. Och då, ja. Jag vet att, alltså jag tittar på de här bilderna rörligt också. Som
det,
tyvärr sen, då...
förlåt, det finns ju faktiskt klipp från OS i Berlin, så att det fattar man ju själv om man är lite alltså normalbegåvad, att det är klart att det finns bilder på
jo, men att det finns rörligt, men det är ju en grej att tv-sändare också, att det går ut live.
För det är ju det andra konceptet med varför FA-cupen blev en så stor grej, att man väldigt snabbt fattar det här, att det fotboll är en tv-sport. Och under lång period så var ju egentligen FA-cupen det enda som alla kunde titta på tv på i England. Det är ju Englands Super Bowl, eller var i alla fall Englands Super Bowl. Det var det som alla tittade på, det var det som alla gick och längtade efter. Mm. Det var liksom det stora tv-ögonblicket. Och det blir ju ganska snabbt efter... Ja, men sa vi att det var 38 det
den första tv,
ja, ja, precis, nu har jag glömt årtalet. Ja. Men sen då kommer ju kriget där och sätter pausen direkt efter andra världskriget, då blir det ju den stora grejen.
Hur många hushåll, för att prata tv-språk, nådde man med den tv-sändningen?
Det är en bra fråga, det är en bra fråga. Jag har inte svar på det, men om vi pratar istället hur många som såg det live, för jag menar så här, vilket årtal var det man hade första finalen i Wembley?
26 var det.
Ja,
26.
Det var det.
Kolla, nu är
det
någon som lyssnar på historiekort. Ja, men 26
jag
då.
Jag tyckte jag såg det på tidslinjen.
Vi säger att det är ish då 50 år innan liksom FA-cupens introduktion på något sätt. Och på 50 år, där har man ändå liksom ett live-evenemang som lockar till sig drygt 126 tusen människor. Det är ju ändå otroligt vad stor fotbollen har hunnit bli också. Första året var det väl 2000 som var på plats.
Ja, precis. Då spelade de på en cricket ground där också. Men då var ju fotbollen en grej för dem. Alltså det var för de närmast sörjande egentligen. 2000
man säga
är ganska
på
bra.
De 40 åren däremellan, var det 50 åren däremellan, så kanske det är lättare att ta sig någonstans.
Ja, jo, absolut. Men 126 000 är ju...
bättre.
Det har det hunnit, mycket har hunnit hända. Från häst och vagn till bil till och med. Men, och här då, första tv-sändare, då var det 92 000 vill jag minnas på plats, och kungligheterna var där, och det var liksom traditioner som ändå hade hunnit sätta sig.
Precis, en legendariskt dålig match tyvärr också. Det finns kommentatorn säger så här: om det kommer ett mål nu äter jag upp min mössa och liknande. Så det var ju otur, men det visar också på fotbollens storhet att även om man debuterar med, att jag tror att under om Preston North End vinner med 1-0 mot Huddersfield, alltså en riktigt sån skitmatch, det funkar, det räcker. Även när det inte är bra så är det ändå bra.
Ja.
Det är också intressant att tänka på, alltså, för det är ju lite det här, idag så är det populärt att slå ner på den moderna fotbollen. Jag tycker alltid det är skönt med det hyckleriet. Samma människor följer ju Premier League, och inget annat land har dragit kommersialiseringen av fotbollen så hårt och så stort som engelska fotbollen alltid gjort. Så gillar man engelsk fotboll så är man ett fan av kommersialiseringen av fotboll. Allt annat är ett superhyckleri att påstå. Och jag tycker, och jag är ju tvärtom då, för jag inte bryr mig så mycket om, jag menar, jag ser ju saker för vad det är, jag försöker inte hycka med någonting. Kommersialiseringen av fotbollen har betytt extremt mycket för mig som tv-tittare och som konsument av fotboll. Och att sitta och slå ner på det blir bara supertöntigt. Men att de var så tidiga förstår det här, det är ju storheten i Storbritannien. Det är faktiskt fascinerande.
Nej, men det är verkligen, och det är därför som fotbollen kan göra den kommersiella, alltså totala supersuccé som den har gjort också.
Och det ska man minnas då när man pratar om det här med slå ner på klubblags-VM. Ja, vi kan säga vad vi vill av det, men det är också ett sätt att sprida det till resten. Alltså, gillar man fotboll får man faktiskt acceptera att man är för den mest kommersialiserade idrotten.
Jag tycker det är så svårt också, för det är klart att när jag var 20 år gammal och hade all tid i världen och liksom kunde titta på all fotboll, Alltså, det var ju roligare än nu. Du är 40 och tvåbarnspappa och liksom, så här, om det blir en lång vargranskning känner jag att jag inte har tid med det här. Egentligen så att alla har liksom sin era av fotboll som man liksom längtar tillbaka och romantiserar och tänker att det här, det var här det var som bäst. Alltså för vissa så är det 96 apropå Kevin Keegans Entertainer, så att då var fotboll som bäst. Det var 4-4-2 och alla. Det var mest engelsmän i ligan och United var bra och allt sånt där.
Är man liksom inte bara en konservativ trädkramare då? Eller?
Jo,
men trädkramare kan man vara. Jag håller nämligen inte med. Jag tycker varenda år så tycker jag fotbollen ger mig någonting mer. Jag tycker jag lär mig, okej, det är inte varje år. Men om tittar man på en femårscykel så går jag tillbaka till matcher så tycker jag, oj vad det här gett mig någonting mer hela tiden. Jag tycker att det är det som är det fascinerande, det som ger mig mest.
Sen
tittar man ju olika mycket, olika perioder på olika saker. Men mig stressar det inte att jag inte kommer se varje match i VM i sommar som jag gjorde VM 86, som är mitt favorit-VM eftersom Maradona slog igen. Jag tycker att liksom någonstans att men jag kommer ju se de matcher jag vill se. Jag kan någonstans finna någonstans ett slags tillförsikt i att fler människor kommer att få se matcher som betyder någonting för dem i år. Jag har lite svårt, men och nu var du små barn, det är klart att under den perioden är det ju på det lättaste och svåraste att se fotboll. Du bestämmer ju inte själv när du sitter nere. Och
nej.
Men det kommer ju tid efter det och sen börjar man ju titta med barnen. Alltså, nej, jag tycker att det är fotbollens storhet att det tar banan med aldrig slut för mig. Alltså.
Nej, verkligen. Och jag menar, på tal om saker att se på tv under den här tiden, vi ska inte liksom släppa det helt här, men vi rör oss lite fram i tiden. 57 då, Matthews Final som fortfarande då en av de största tv-händelserna i brittisk tv-historia egentligen, och inte minst i sporthistorien liksom. Nästan 40 år gammal. Och
Stanley Matthews, han var ytter i Blackpool och så här engelsk ikon. Man hade blivit petad från landslaget. Och så tog sig hans Blackpool till FA Cup-finalen då.
Mot Bolton.
Ja, de låg under med 3-1 efter några fruktansvärda målvaktstavlor. Ja, där har du det. Det är som att man ser Guardiolas mannar. Sterling på stolpen.
Och att de, ja, kort där bara, så att han gjorde ett nummer. Du sa grejer som tv-kommentatorn säger här, att de satte fel siffror på 4-3 slutar, men 4-4 råkade de sätta upp där då. Men det här, ja.
Nej, men där har vi den 40-årige mannen som har gått in och han har gjort flera assist. Sen är det en annan kille, Mortensen, som gör hattrick, men han är helt bortglömd. Utan det är det Matthews Final. För det är, fotboll älskar ju också en sån frälsningsberättelse, att den uträknade kommer tillbaka och avgör.
Och alla i den här finalen är britter då?
Ja, det är de.
Och jag tror att jag sa, jag vet inte om jag sa 57 innan, i så fall så tar jag tillbaka det här. 1953, för det vi konstaterade precis innan vi drog igång, det var de här bilderna där på drottning Elisabeth.
Drottning.
Ja, exakt. Samma år som hon kröntes då, som det här var, och vidare till, det här är 1957, nu är vi framme på 57 däremot. På tal om skrällar då, om vi ska knyta ihop säcken lite, för det här var från tredje divisionen då, Bournemouth som besegrade Tottenham som vid tillfället låg i första divisionen.
Ja, exakt. En av många, varför FA-cupen är magisk i britternas ögon är därför att oavsett om det är Southampton som slår Arsenal eller här Bournemouth som slår Tottenham, så blir det alltid oväntade grejer. Alltså på 70-80-talet är det ju flera exempel, Sunderland exempelvis, som vinner FA-cupfinalen trots att de är i ligan under. Och det finns en men det finns en berättelse, fotbollsjournalisten Jonathan Wilson skriver om när han är med sin pappa på den där finalen 73. Och direkt Sunderland vinner börjar pappan gråta för han vet att det blir aldrig så här bra igen. Och i och med att alla lagen som är med i FA får vara med och tävla så kan ju alla kan vinna. Och det är magin. Sen så är det rätt mycket ekonomisk verklighet som grusar magin, men ibland så.
Och här är några utvalda nedslag i historien då när vi pratar skrällar, där en av de största är faktiskt från 1988 då Vinnie Jones och hans Crazy Gang Wimbledon vann mot Liverpool med 1-0. Det borde du ha kommit ihåg, Martin, om du nu följde engelsk fotboll.
Ja, det gjorde jag, absolut. Men jag aldrig, liksom, visst, jag gillar väl underdogs, men det har inte varit så drivet för mig att det ska vara underdogs. Mm. Eftersom jag i det här fallet då, liksom, var så van att Liverpool vann allt, så var ju det bara konstigt. Ja. Liksom. Mm. Men när jag, FA Cup-finalen har för mig inte betytt så mycket faktiskt som när jag växte upp på samma sätt. Jag hade tidigt också, min pappa spelade i tyska ligan och spanska, men det gjorde att vi hade parabol rätt tidigt hemma hos oss. Så att, och tysk tv sände ju redan på 80-talet från alla ligor. Mm. Så att jag såg ju mycket bättre fotboll än den brittiska då. Så jag såg faktiskt ganska lite resultat.
Jag tänkte vi skulle röra oss vidare från Tottenham till Tottenham då. Men mer dåtid till nutid, för stora nyheter igen denna veckan. Eller förra veckan är väl till och med nu. De Zerbi som har tagit över som ny huvudtränare i Tottenham. Blir också därmed den näst bäst betalda huvudtränaren i hela ligan efter Pep Guardiola. Och det kanske krävdes någon form av ekonomisk övertygelse för att ta honom till klubben då i ett ganska jobbigt läge nu, Robin. Tredje tränaren på en säsong.
Ja, det är ju... Den hela den här säsongen är som en mardröm som bara fortsätter att ge och ge. Jag vet inte, jag är ganska nyfiken. De Zerbi, vad tror vi?
Alltså vinner saker kommer han aldrig göra. Han är ju vår tids Bielsa som influerar fotbollstränare och fotbollen på ett sätt som vi kommer prata om generationer efteråt. Men Bielsa har aldrig vunnit, alltså han har vunnit med i Sydamerika, men ligan lyckas han aldrig riktigt, för han har inte riktigt, och sen är han ju också precis som Bielsa galen på ett sätt som gör att det inte är hållbart där långsiktigt.
Men den här situationen också, det är 7 omgångar kvar att spela. Man har kört så här utnötningsfotboll under Thomas Frank, misslyckats med det. Liksom katapultat in en kroat som har försökt spela 3-5-2 utan att ha 3 mittbackar hela. Och nu ska spela De Zerbi-fotboll.
Det är en högrisk beslut, men jag gillar det ju. Jag tror att De Zerbi, vad han har gjort i alla klubbar han har varit i, det är att han har fått ut ganska mycket av de spelarna haft. Alltså de många spelare tar ju steg. Och de flesta klubbar han har varit i har ändå fått en grund att stå på något sätt. Och eftersom jag hävdar med extremt bestämt att den här truppen Tottenham var mycket, mycket mer kvalitativt än förut av det. Ja. Och jag tycker dessutom att den är lite dåligt lämpad för att vara en Thomas Frank-tränare. Jag trodde att den övergången inför som skulle bli bra, massa kreativa skickliga spelare med boll, få struktur av lite riskminimering, det kan något finnas något väldigt stort i det. Det blev ju helt fel, det hade jag ju helt fel i. Man blev liksom lite färgad av den här superprestationen av PSG i Supercupfinalen, ja, som färgade den lite, men där Tudor kändes som en liksom, jag förstår liksom logiken bakom vad man tänker någonstans om, men här finns det ju någon som jag tror på med den här truppen över tid. Och sen...
Kommer han få omedelbar effekt då, tror du?
Ja, det får han. Ja. Men det är ju också en omedelbar effekt med högre risk. Mm. Det kanske inte är där med. Det är väl lite det vi far efter här lite. Att det är ju lag runt omkring dem där nu som...
Ja, vi kan ta och titta på nedflyttningsstriden, om vi nu kallar så. Det skiljer bara 1 poäng då mellan West Ham och Tottenham. Så det är ju nära. 2 poäng dessutom upp då till Nottingham. Så att du var inne på madröm och bara titta på det här kanske då.
Ja, och alla andra lag har ju mycket bättre formkurva också. Mm. Alltså West Ham spelar ju mycket bättre fotboll. Nottingham Forest spelar mycket bättre fotboll. Leeds spelar också mycket bättre fotboll, tyvärr, eller turligt nog menar jag, så får ju Leeds inga poäng för att, trots att de är med i typ alla matcher. Tottenham, bortsett från 1 poäng mot Arne Slotts Liverpool, det var först när jag såg Tottenham kryssa mot Liverpool borta, det var först då jag fattade att Liverpool också är ett väldigt kaosigt lag. Alltså när man inte följer dem vecka för vecka, wow. Jag tror att det är en fullt realistisk situation att vi faktiskt åker ut. Det beror helt och hållet vad som händer med De Zerbi. Och det är väl därför han har kommit nu. Alltså egentligen, Tottenham, de är en jättesplittrad fanbase. Mm. Man har inte enats om någon tränare egentligen sen Pochettino. Alltså Conte och Mourinho, alla de här, även Postecoglou.
Många vattendelare.
Ja, det var såna starka vattendelare. Så man hoppades ju bara halta i mål nu och ta in Pochettino. För bara, skitsamma om han är lika i fotbollens avantgarde som han var en gång i tiden. Vi behöver bara någon så här trygg pappa som kan säga alla är välkomna här och nu det kommer bli bättre tillsammans. Istället så De Serbi kan bli en till så här kulturkrigsmanager. Utifrån tidigare uttalanden, utifrån spelstil, utifrån hur han själv är som person. Men de behöver ju göra någonting. Så att det känns ju i alla fall bättre att ha honom där än att fortsätta halta vidare med Tudor. För det hade...
De har fått in en tränare som kommer tro stenhårt på någonting. Och som inte kommer vika från det för 5 öre. Och det kan vara rätt skönt som spelare att få in det i en sån här läge. Att liksom, det är ju en väg att gå. Ja. Det finns inga andra vägar nu. Och den vägen är väldigt tydlig också. Mm. Och han kommer vara väldigt konsekvent i den. Det är ju många tränare som säger en sak så gör de kanske inte exakt samma. Här är en tränare som gör exakt det han säger. Mm. Och är duktig på det också. Och håller en väg. Så att effekten kommer bli väldigt bra. Men det är ju i det läget de är. Så jag tänker också att ta in en sån tränare för att åka dem ur. Så är han en tränare och tar dem upp igen.
Ja, det lär han göra. Men också då i det här läget att liksom när man bestämmer sig för att Tudor ska väck, att hitta en tränare som man kommer satsa på liksom köra på permanent med.
Under alltså grejen är ju det att ingenting får mig att säga att det inte här var möjligt liksom tidigare. Så att det här har ju varit ett sätt att spara pengar på något sätt.
Okay.
Nu satt han i en bra sits. Vad var det du sa? Att han var den näst bäst betalda tränaren i ligan. Mm. Det är ju det. Alltså, tittar du på att det serbiska får näst bäst betalt. Det är inte rimligt sättet man har presterat.
Nej, verkligen.
Enligt italienska pressuppgifter så har han ju också fått en Alex Ferguson-position. Att han ska få vara med och bestämma transfers. Och liksom ha enormt mycket inflytande.
Manager, ja exakt.
Precis, och det är farligt. Ju, det
känns... är ju där han har gått fel tycker jag. Han har gillat att ta in... vissa typer av okay. Sen har ju några av dem, både i Sassuolo och i Brighton, säkert blivit väldigt rätt. Och i Marseille. Men min erfarenhet säger mig av att följt honom väldigt nära är att han behöver någon motpartner i den aspekten. Och sen tror jag att det ska bli väldigt spännande att se. Alltså det finns väldigt mycket talang i den här truppen. Mm. Extremt mycket talang.
Ja, du får ut den bara. Inte någon som riktigt har lyckats innan. Sen har det varit mycket skador också, ska man ju säga. Den här
ja, jo, verkligen. Men en sak som alltid störde mig med Thomas Frank var att han sa att vi måste bygga någonting. Det finns ingenting här. Alltså jämförande med Brentford, att vi på något sätt måste... Det hade på Brentford ska vi bygga på nytt. Men apropå historia, Tottenham har en historia. Tottenham är David Ginola, Jürgen Klinsmann, Hoddle och så vidare. Alltså det är offensiva spelare.
Det ska vara flärd.
Ja, det ska trots allt vara det. Och den typen av anda och kultur i en klubb. Det finns väl mest hos supportrarna, men det betyder någonting också.
Det är bara supportrar som kan avgöra om det är viktigt, tycker jag. Liksom, det kan inte jag säga någonting som inte Tottenham supportrar, men tycker Tottenham supportrar att det ska vara så, då ska det ju vara så.
Alltså, det var helt... Jag var på nya arenan i år för första gången på några år. Jag var helt... Då hade ju redan börjat gå dåligt. Och det var ju så, det var så tyst. Alltså det är klart att det är väl aldrig tjo och tjim i England när man inte presterar och när man torskar. Mm. Men det var verkligen, med tanke på hur det har låtit tidigare på White Hart Lane, blev jag överraskad över hur... Alltså det saknades energi helt och hållet. Mm, mm.
Nej, det är tunga tider. Och jag tänker så här, Robin, du tittar i dåtid och nu ska vi låta Martin titta i framtid. Ett svar, Martin, kommer De Serbi lösa nytt Premier League-kontrakt?
Ja.
Enkelt, bra, skönt va?
Skönt, ja, känns exakt. Bra nu.
Nu är det klart. Lite Champions League, äntligen så är det tillbaka då, mitt i all landslagsyra och glädje som vi har fått bevittna här i Sverige. Men många fina matcher att se fram emot. Niklas Holmgren, som många gånger sitter på den här stolen, ber sig till två av de bästa, den mellan PSG, Liverpool och Real Madrid mot Bayern München. Och här har vi något form av slutspelsträd att blicka fram emot. Och sen har vi ju Gyökeres också som ska tillbaka till Portugal och till Lissabon för en i nuläget då ganska tuff match kanske. Martin, vad ser du fram emot med veckan?
Alltså alla matcherna känns ju väldigt, väldigt bra på förhand. Jag tror att Sporting Arsenal riskerar kanske vara mindre intressant i turen än de andra. Men alltså inför matchen finns det mycket. Jag tror inte att det blir lätt att åka ner dit för Arsenal just nu. Och jag tycker väl att alla möten har, utom Real Madrid, har väl ändå en tydlig favorit. Men med det sagt så är det liksom, det är ju höjd på alla de här lagen. Jag tycker det ska bli sjukt kul att se de här gå mot varandra. Och framförallt, alltså, Real Madrid, Bayern München, det är ju, alltså, det är två lag med otroligt mycket bra fotbollsspelare. Och
du har ju fått välja däremellan också. Martin har fått göra en kombinerad.
Det är ju aldrig så svårt som det har varit nu, vill jag påstå.
Det här var det svåraste liksom, ja, du har fått göra på länge. Men ja, så här slutar du då. Bland spelare, bland världsstjärnor som du kunde välja mellan. Så såg det ut så här, eller så ser det ut så här?
Ja, alltså nu står väl inte ens, det ska vi säga. Nu har jag tittat bara på spelare som om alla var tillgängliga.
Ja, alla var friska.
Courtois kommer väl inte stå till exempel. Mm. Och det är ju en svaghet. Men där är ju ingen snack. Inte ens Neuer i form är ju inte så Courtois. Courtois är klart bättre. Mm. Sen har jag valt backlinje på 3-4 platser där jag valt spelförande backarna. Upamecano och Höjsen står för spelet i båda lagen. Jag gillar Alexander Arnold. Det är en svag defensiv, men jag tycker hans passningsspel är värd att välja före då. Alltså först Carabajal internt och sen då om man skulle spela Laimer till höger. Nu har Laimer spelande till vänster. Sen gillar jag Conor Laimer. Jag tycker han är lite underskattad. Mm. Bra fart och liksom bra i lungor och kan dessutom skönt tävlingshuvud tycker jag. Och det är sånt som behövs i den här matchen. Mittfältet var ju Kimmich bäst tycker jag. Valverde är ju en större fotbollsspelare men Kimmich är... Som om jag hade valt, om jag fått välja en ha i mitt lag som tränare, hade jag valt Kimmich. Mm. Han kan allt. Styra spelet, han kan stänga ytor, han kan allting. Valverde är ju mer av en någonting, och de två tillsammans är ett väldigt, väldigt fin kombo. Och då ställer man alltså utanför en spelare som Chamini, som jag tycker är otrolig. Kamil Vinga har inte ens nämnt. Det är sjuka spelare. Ja. Och framåt går det nästan inte att välja på något annat sätt nu när Musiala har varit skadad hela säsongen och inte varit med. Nabri har varit otroligt bra tycker jag som ersättare som tia, men Kane ska spela. Mm. Mbappé är bäst i världen. Vini och Olise precis där bakom. Så att det...
Vem var svårast att välja bort då?
Jag tycker backlinjen var svårast att välja generellt sett. Mm. Jag tycker att liksom... Tycker jag att Ta kanske har varit bättre än Upamecano i år. Och jag gillar Tas liksom robusthet och mer pålitlighet. Rydiger, när han är... Hans manspel är ju otroligt. Har han en sån dag när allting stämmer, då är han nästan ostoppbar. Jag tycker egentligen att Carvajal är bättre än Alexander Arnold. Mm. Men har ju inte valt, så speciellt inte sen... Arbeloa kom in. Han har ju verkligen valt tydligt där. Så att det...
En ganska jämn fördelning också.
Lättast var mittfältet och alltså längst fram var lätt också. Mittfältet var ganska lätt och målet lätt. Backen var ju det som var svårt. Mm.
En ganska jämn fördelning på spelare ur de två lag som kanske är bäst i världen just nu. Jag säger kanske, så får man göra sin egen bedömning där. Men vad, det här är någonting för De Serbi att värva kanske inför nästa säsong då?
De skulle kunna plocka hem Kane som du hade som tia där i laget. Nej, det är... Jag hejar ju på Bayern i år. Jag hoppas att Harry Kane får den här säsongen. Jag hoppas att han vinner guldbollen så att folk fattar att det här är en generationell begåvning. Jag såg lite så här sammandrag från de engelska landslagsmatcherna. När de inte har Kane ser de ut som Tottenham har börjat göra. När Tottenham inte har Kane. Alltså, lag blir helt beroende av honom. För han är liksom... Den frågan jag skulle vilja göra, elvan, hur många av de här spelarna plockar vi bort om vi kan sätta in en klon av Harry Kane istället? Och jag tror att vi kommer att ha 3-4 Kane på planen då.
Han är...
jag tycker till exempel att Mbappé är bättre. Men jag håller med att Kane är en fatta.
Han är mer allround än vad Mbappé är.
Ja, exakt. Men Mbappé, och det är därför jag satt honom 10. Det är ju så han droppar lite där också. Men jag håller med. Jag är ju, alltså Kane är ju den bästa brittiska fotbollsspelaren under min levnadstid liksom. Mm. Tycker jag. Så det är,
efter Wayne Rooney då?
Precis före Wayne Rooney.
Precis före.
Ja,
du har inte båda dem lite...
Wayne Rooney har också varit extremt bra. Och den jag älskade mest var Paul Gascoigne. Men han kan ju tyvärr inte nämnas som de här två. Men pratar man liksom begåvning
och underhållningsvärde. Och över tid med. Alltså ska man ju ändå väga in på något sätt. Och sen likheten då, kanske med Wayne Rooney. Han har ju inte riktigt klivit ner än. Men Rooney gjorde ju det mot slutet av sin karriär. Känslan är ju att Kane har det i sig också.
Men det har han gjort ju.
Jo, men jag menar att han kan ta ytterligare ett kliv ner. Han skulle kunna spela in i mitt fältare.
Han har inte löpmätarna i sig riktigt.
Ja, det hade väl inte Wayne Rooney heller.
Nej, så såg det inte heller.
Nej, men det är ganska...
Men visst, de två är ju faktiskt väldigt... Alltså, och Wayne Rooney's karriär stöp ju lite tidigare än, i ålder än vad Keynes gjorde, men så slog han också igenom tidigare än vad Keynes gjorde, så det, ja. Så det, ja, de är ju lika varandra.
Vet du vad du får nu, Robin? Nu får du möjligheten att slå ner på en fotbollsexpert här. Är det någon spelare som du hade velat få in i Martins elva här, eller någon du hade bytt ut?
Nej då, jag är jättenöjd.
Det känns bra ändå, han gör sitt jobb.
Ja, oerhört mycket. Ska jag börja slå ner på det, så måste, kan ju folk också ifrågasätta huruvida De Serbi håller Spurs uppe, så att liksom, jag är på Martins sida.
Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det är väl tur det. Och sen då, vi var inne på det, men Viktor Gyökeres i målform skickade hela Sverige och alla oss till VM i sommar. Och sen gjorde han ju faktiskt det där enda målet mot Southampton i FA-cupen, men han har gjort mål tidigare då i motståndarlagets färger och tröja mot Manchester City, 3 till antalet, och det blev ju ett struligt avslut i Sporting, minst sagt. Lite spännande blir det väl ändå att se mottagandet här, eller?
Lite faktiskt. Jag tror väl ändå att totalt sett så är portugiser begåvade och liksom ändå realistiska, jag tror att han får ett ganska bra mottagande. Samtidigt har det ju gått rätt bra för ersättaren. Och det är fler spelare. Det är ingen unikt för dem att de har spelare som går bra. Så att, jag tror han får ett rätt okej mottagande ändå. Jag tror hans mottagande är bättre än vad Isak ser på
Newcastle.
James Park.
Ja, kanske. Det återstår att se. Men ett spännande mottagande att se fram emot då. 68 mål på 66 matcher, 2 ligatitlar sköt han hem till Sporting, och sen flytt till fel sida, norra London då, säger
jag. Ja, det... För all del.
Kan vara så. Men nu är det också så här att han har uppmärksammats för annat den här veckan i raden av superstjärnor där ute i fotbollseuropa och världen. Så har han varumärkesskyddat sin berömda målgest. Ja, det är ju flera som har gjort det, men det här är 3 stycken vi har valt att plocka ut då. Kylian Mbappé med sina händer i kors, det känner vi väl till och fått se många gånger, inte minst den här säsongen. Samma sak med Viktor Gyökeres, den här masken, om man nu kallar det, och sen då Cold Palmer, den här kyliga målgesten som han då kan ha plockat från Morgan Rodgers i Aston Villa. Det är väl frågan om vem som var först. Frågan jag ställer mig är, varför gör man så här, Martin?
Man vill tjäna pengar.
På vilket sätt gör man det då?
Nej, men alltså, de här spelarna har så agentteam, så de måste sysselsätta sig med någonting, så de måste hitta på saker. Så här, jag fattar ju grejen att liksom, det här är ju såklart att du kan inte trycka en t-shirt nu och de har rätt att tala om pengarna och gå efter dem juridiskt. Alltså, om du trycker om jag gör det här på en t-shirt, så då ska de ha en del av intäkten. I slutändan så tror jag att det mer handlar om att skydda sig mot de stora varor. Och där finns det en rimlighet i det. Det liksom, en målgest skulle annars rätt kunna användas av kommersiellt syfte av stora företag på ett sätt som de inte får en del av. De är inte ute efter när du och jag lägger upp bilder på Instagram eller om vi trycker en t-shirt själva. Eller, de kommer inte bara jaga Shein och Wish när det dyker upp t-shirt. Utan det här är ju för att stora reklamkampanjer inte ska göras där de utnyttjar deras... liksom, varumärke, men det är det ju lite.
Ja, men om vi säger så här nu då, att det kommer en talangfull spelare underifrån som börjar med exakt samma målgest.
Det kan de inte ändra.
Nej, men hans team skulle inte ringa och säga du bör sluta med den grejen, det skulle de aldrig kunna göra.
Alltså de här teamen kan ringa.
Ja, exakt, men de kan inte hota rent juridiskt, så finns det inte.
Nej, alltså du är fri att göra den målgesten. Ingen kan varumärkesskydda en målgest på fotbollsplanen. Mm. Det de kan göra är ju varumärkesskydden. Så här, vill Siemens marknadsföra någonting, så kan de inte använda den här målgesten och trycka på något sätt. Och det är det, och där kan man nog gå efter dem med teamen. Mm. Och det är där de här stora grejerna de går efter. Mm. Sen är de säkert jätteintresserade av att jaga pengar alla möjliga hörn. Som sagt, det finns ju team kring de här spelarna idag som inte gör någon annan, tycker jag, att jaga trams. Jag säger inte att de här spelarna har det. Jag har ingen aning om. Men däremot så kan du, om du springer och gör mål i Korpen-finalen här via Play, Bosse, och sen springer vi sen och slås upp via Play sen, så där, ja, så kan de inte göra ett skit. Ja. Man kan ju försöka, men de har ingen risk grund att stå på.
Nej, jag hör att du inte har sett min målgest. Men,
Nej, jag har aldrig sett era mål, så det stämmer.
Så här är det ju. Nu ska vi då också...
Jag har mött Bosse några gånger. Inte fan, han var inte nära att sätta dit den.
Ja, det var jag.
Fin touch, men lite långsam.
Jag hör att du inte har sett mig spela. Rent, då tar vi rent historiskt då. På uppstuds får du den här nu. Bästa målgesten genom historien.
Alan Shearer.
Ja, det är, visst är det något fint med enkelheten?
Ja,
bara,
det,
liksom.
Precis. Det, ja. Det...
Eller så var det till och med. Ja, med handen bara.
Exakt.
Ja. Ja, det är
inte Montella ändå rätt, som var ändå först med flygplanet. Eller är det en av dem?
Ja, den är också den stark.
Är... Ja. Mm. Det är Ronaldo kanske som gjorde den. Ja, riktiga Ronaldo.
Du får... Ja. Är det din favorit eller?
Jag gillar Montella på något sätt. Ja. Han fick smeknamnet efter.
Klassiska, den. Utmanarna, exakt, exakt. Ja, vi börjar närma oss slutet, eller vi är vid slutet. Och med det sagt så ska vi säga stort tack Robin för att du kom hit och både deltog, gästade och utbildade oss.
Tack för att jag fick komma.
Du är varmt välkommen tillbaka.
Utbildning är bra.
Utbildning är bra, och det är därför Martin också sitter här. Tack för idag Martin.
Tack för att bli utbildad, ja.
Att bli utbildad och att utbilda oss, för det ska han göra på torsdag också. Då är vi tillbaka, både jag och Martin, tillsammans med Sia. Tills dess får ni ha det bra, så hörs vi snart igen.